Vad är det för skog vi går i?
Vi går i Lunsen, ett stort naturreservat strax utanför Uppsala som har nästan lite norrländsk natur.
Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Och idag är vi alltså utomhus. Den som går framför mig här på stigen i Lunsen är Anders Dahlberg. Han är professor i mykologi och svampforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och han har gått här i 40 år. Just det, jag får inte glömma att spela introt. Så där, play. Så då trycker jag stopp och stoppar undan högtalaren, för nu är introt färdigt och vi kan återgå till vår promenad här i skogen där vi ska prata om svamparnas fascinerande liv. Titta, blåbär i mängder också. Fortfarande kvar.
Ja, det har varit bra blåbär så i år. Nu är vi lite sent här, va? Men vi kommer se allt eftersom här. Löven har börjat falla, vi är ju i mitten av oktober. Det brukar ju pika liksom svampmässigt när man ser ovan jord i början, första halvan av september. Lite grann beroende på var man är i Sverige.
Och det kommer all svamp samtidigt?
Ja, det gör inte det. Det som visar sig ovanför mark, fruktkropparna, de kommer ju från snön släpper liksom fram till hösten, sent på hösten. Men det är som mest i slutet av augusti, september.
Och vad är det som styr det? Är det så att allt annat mognar då? Att det är fukt i marken eller vad?
Det mesta vi ser här ute är det man kallar för mykorrhizasvampar. Svampar som växer i symbios med träden. Och genom att de växer i symbios med träden så har de tillgång till socker från träden. Som här. Här har vi pepparrisker på backen till exempel. Så nästan alla storsvampar och i princip alla matsvampar vi plockar är mykorrhizasvampar. Och det är just genom att de har den här direktförsörjningen av socker från träden. Och då träden, de växer, de liksom skjuter på höjden och växer på tjockleken under sommaren. Och när de väl slutar med det så blir det en ökad tillgänglighet av socker nere i rötterna. Och då kan svamparna ner i backen, det är ju där svamparna växer överhuvudtaget, eller merparten av svamparna, då har de en större tillgänglighet, lättare att komma åt energi för att bygga fruktkropparna.
Ah, ja.
Och dessutom så är det ju när det då börjar bli svalare så blir det mindre aktivitet av markdjur och insekter som äter fruktkroppar, som kan stå längre. Och det är ofta svalare, framförallt när det blir svalare på nätterna, så torkar de inte ut så lätt och då står de längre också. Mm. Så att det är både att besvalare förhållanden, det är mindre djur ovan mark och nere i marken som betar på dem. Mm. Och sen att det är mer socker nere i backen från träden.
Jag har ju inte haft någon större lycka i svampskogen, ska jag erkänna. Jag har en vän, Amir, han är som en liten sån svamphund. Han hittar allt, jag tycker aldrig jag ser någon svamp. Nu ser jag svampar som ju ser ut som blad. Så jag kan förstå att de Hur skaffar man sig svampögat? Jag vet inte om du ens kan svara på det, för du kan ju alla svampar.
Det man blir intresserad av, där lär man sig att se nyanserna och mångfalden. Mm. Jag tänker ibland på när jag var...
Jag är inte intresserad nog.
Jo, men man får hålla på, tror jag, va? Ja. Det är väl som om man är sportintresserad. Är man väldigt sportintresserad så lär man sig vad killarna eller tjejerna heter i laget. Och liksom vad de spelar i laget. Mm. Eller om man är vinintresserad så liksom upparbetar man en förståelse för att det finns olika druvsorter och vin smakar olika och kommer från olika regioner. Och då ser man det också. Mm. Och det är lite grann samma sak här med svamp, tror jag. Att är man intresserad och håller på med det och är nyfiken på att förstå mer, då upptäcker man mer och mer och ser mer och mer.
Så jag gör helt enkelt att jag kommer ut en, två gånger om året och är sur för jag inte ser någonting och så går jag hem igen. Antagligen är det jag fel då.
Eller fel. Du kanske är intresserad av att hitta kantareller och karljohan. Och jag, i och för sig, jag är ju belastad eftersom jag har varit intresserad av svamp i 40 års tid. Mm. Och tycker det är väldigt fascinerande.
Ja, du har ett visst försprång helt enkelt.
Jag har ett visst försprång, ja.
Mm. Ja, men för karljohan och trattisar kan man ju känna igen. Men det är också så att det tar tid och sen plötsligt så ser man ju dem liksom.
Ja.
Växer de på olika ställen? För det är också en sån där klassisk fråga. Ja, då ska alltid vara det karljohan, vad är det, att det är löv och är det lite så här? Alltså, finns det någon sån tydlig eller är det bara att... Kan man titta på vegetationen och liksom marken, så här borde det vara en viss typ av svamp?
Ja, det kan man se. Det går att säga, liksom, nu när det står en tallskog, vilka svampar finns det här? Eller vad kan det finnas?
Vilka svampar kan finnas här?
De är ju, under evolutionen har de ju utvecklats till att bli vissa är väldiga specialister och växer bara som golatmusrund, bara metall, helst på sandiga marker, helst kan finnas på hällmarker också. Men medan andra arter kan ha väldigt bred ekologi, som kantareller som finns i fjällbrödskog och det finns i, ja, de växer associerade som mykorrhizasvamp med de flesta trädslag.
Och Karl-Johan, var växer de någonstans? Vad gillar de?
Flera olika miljöer. Mm. Vi har ju tre olika Karl-Johan-svampar i Sverige. Den vanliga Karl-Johan växer i ganska många olika miljöer. Mm. Granskog och blandskog. Vi har den här, ja, vi har en annan som heter finluden Karl-Johan som växer med ädla träd, med bok till exempel. Mm. Och vi har en annan som är lite mer röd i foten och röd i hatten som växer mer i ren barrskog.
Så Karl-Johan kan man ju träffa på lite överallt.
Man kan göra det. Sen går den ju till olika år och riktigt varför vet vi inte att det kan bli... Ibland kan man ju behöva gå ut med tvättkorgar för att plocka. I år har det varit ganska mycket lokalt faktiskt. Mm.
Vilka äter svamp förutom vi? Äter vildsvin svamp? Äter alla djur svamp?
Många djur äter svamp. Alltså vildsvin äter ju väldigt mycket svamp. De bökar ju efter rötter och markdjur, men även tryfflar. Framförallt hjorttryfflar nere i backen. Mm. Så de flesta djur vi stöter på i skogen, eller väldigt många av dem äter svamp. Ekorrar, alltså en stor del av... Är det ont om tallfrön och grankottar, då kan en ganska stor del av dieten under delar av året vara svampar som ekorrarna äter. De torkar ju till och med och förvarar svamp. Våra gnagare livnär sig rätt mycket när svamparna går till på svamp. Man ser ju ofta att det är gnag på svampar ute. Antingen gnag eller att det är fågelspår efter näbbar. Markdjur äter alltså allt det här, maskar och hoppskärtar och kolumbol, allt det man hittar i marken. Det är många av dem som är svampätare. För många av de här djuren förmår inte att tugga i sig ved och cellulosa och sånt, men däremot kan de tillgodogöra sig svampmycelet när de har ätit. Mm. Jag brukar ha den här liknelsen liksom att många av oss kan visualisera och se hur det ser ut på afrikanska savanner, va, med högt gräs och flockar av gnuer och zebror och giraffer och så vidare. Och det är på samma sätt nere i marken, fast vi ser inte det. Skillnaden är att där finns inte de här höga gräsväxten, utan där är det mycel i mängder som växer. Och att de här gnujordarna och antilopjordarna finns inte, men däremot finns det mängder av små markdjur, hoppskärtar och kolumboler, som käkar på de här mycelen. Så att mycelet där nere, alltså de här svamptrådarna, det som sitter under fruktkropparna, det vi ser, och som utgör den merparten av svamparna, kanske 95% av mängden svamp. Det är liksom basen nästan i näringsväven nere i backen.
Ska vi se om vi hittar någon svamp här? Du har ju hittat en där som ser ut som ett löv.
Ja, här har du några röda små lock.
Titta, här är två sorter.
Den här klassiska röda flugsvampen, den som alla känner till.
Är det den?
Ja. De är ju som vi människor lite grann, att de ser ut lite grann när de är precis poppat upp ur marken. Och sen ändrar de utseende, liksom blir lite mer bedagade allt eftersom ju äldre de blir. Va? Ska man riktigt förstå svampar och känna igen oss, behöver man titta rätt mycket. För en människa ser också annorlunda ut som en bebis eller en finnig tonåring eller en vackert hudådrad 75-åring med erfarenheter.
Ja, för den här är ju inte prickig på liksom Walt Disney-vis, utan det här är då en bedagad, lite solblekt.
Det gör det i och för sig, kan jag tycka, som svampkärn lite mer spännande att se nyanserna. Men det är röd flygsvamp, ja. Och en av de här mykorrhizasvamparna som den växer då, och det kanske det vi ska prata om mer egentligen, att den har ju huvuddelen av sitt liv nere i marken. Mm. Och där växer den året runt och kan bli många, många år gamla. Kan förmodligen bli det här myceltrådar nere i backen, mycelen. De kan förmodligen bli lika gamla som träden eller äldre.
Men förmodligen, varför vet vi inte det?
Vi har väldigt svårt att mäta åldrar på svampar. Faktiskt mäta hur gamla de kan bli.
Kan vi inte ha kol-14 eller något?
Nej, det är svårt. Svamparna har den egenskapen att de... Alltså till skillnad från träd exempelvis och växter. De bygger ju upp en stödjestruktur av cellulosa och lignin. Mm. Och står kvar. De har liksom en stödjande celler. Medan svampar, deras myceltrådar är egentligen bara aktiva celler. De har ingen, bygger inte upp någon skyddande celler, utan de dör bakifrån och växer framåt. Så att det är som ett
tåg.
Det är som ett tåg, va? Ja, som flyttar sig hela tiden eller flyttar, växer omkring liksom på samma ställe. Och de lämnar inte något spår efter sig mer än de här döda hivtrådarna. Och det är ingen ännu som har kommit på hur man skulle kunna datera ett mycel. Det skulle kunna vara väldigt, väldigt gammalt. Man har ju tittat på honungsskivlingar. Vi har en honungsskivlingsindivid vi har tittat på nere i Habotrakten som är nästan 300 meter i utbredning. Mm. Och det är ju inget sammanhängande mycel, utan det har ju vuxit ut och så har det blivit uppdelat i små myceldelar. Men det är samma individ. Och där kan man liksom visa genetiskt att det är samma genetiska individ på alla ställena, men det är uppdelat på flera enheter. Alltså typ enäggskvillingar.
Och sen har du mycel precis intill som har en annan uppsättning, och då är det en annan.
Då är det en annan.
Säger du svamp eller säger du individ då? För kroppen här är ju det som vi okunniga säger, svamp.
Ska man vara liksom strikt där så är det ju fruktkroppen eller sporkroppen, för frukt, svampar har ju inga, man ska vara strikt sådär.
Frukter
hittar man inom växtriket. Mm. Så här är ju mer en sporkropp egentligen, det bildar sporer. Men till vardags är vi fruktkroppar, det är ju det alla förstår. Mm. Det är ju det handlar om att man ska förstå. Men det är fruktkropparna, så den här röda fruktkroppen vi ser här, nu ser vi bara två fruktkroppar här, men förmodligen är mycelet ett par kvadratmeter stort. Och det kan komma upp flera fruktkroppar här. Så att det är lite grann som äpplena på träd.
Och vad har vi här intill då?
Här har vi en annan då, också en mykorrhizasvamp. Den som finnarna älskar att äta. Som växer med tall, som så kallad finsk riska. Det är pepparriska. Den är liksom specialist bara på tall. Medan röd flugsvamp, den går både på barrträd och lövträd. Den är liksom bredare. Den har ett större repertoar av träden kan växa associerad med.
Och en finsk riska var liksom... För mig då som är lite orolig för svamp, för att säga. Ja, alltså det är ju den här ständiga rädslan, ska man bli förgiftad och inte, och man vågar inte, så äter man bara gul trattsvamp man har köpt. Och man är riktigt försiktig liksom, nu försöker jag göra små utflykter i skogen. Men om jag skulle få i mig någonting som visar sig vara giftigt, alltså hur agerar jag? Finns det många giftiga svampar i Sverige eller är det flugsvampen?
Alltså det är ett fåtal som är riktigt giftiga. Om jag vänder på frågan först då, så tycker jag på samma sätt som vi är väldigt kräsna när vi går och handlar mat. Mm. Den ska se fräsch ut och vi känner till vilka matvaror vi handlar. Vi köper inte någonting som är helt okänt. Mm. På samma sätt tycker jag man ska tänka när man är ute och plockar svamp. Att de arter vi är helt säkra på, de plockar vi. Och det andra låter vi vara. Mm. Vi har ju många storsvampar i Sverige. Många sådana som man ser. Sen finns det många, det vi kallar för småsvampar, som man måste ha förstoringsglas eller mikroskop eller som inte ens kanske visar sig, som man måste använda molekylära metoder för att titta på och överhuvudtaget se. Mm. Men de här storsvamparna så har vi mellan 5 och 6 tusen kända. Det är säkert fler, men 5-6 tusen. Mm. Och av dem så är kanske 100 arter riktigt bra matsvampar. Det är ganska många. Mm. För gemene man, eller de flesta plockar kanske kantarell och kaljovan och trackantareller och någonting. Det är liksom ganska få. Men så det finns liksom en stor repertoar, fler arter som är riktigt bra matsvampar. Och sen har vi då kanske 10 då som är riktigt giftiga. Och det är några få. Kan man matsvamparna man ska plockas, behöver man inte vara det minsta rädd alltså. Och man blir ibland förvånad över vad folk har plockat och ätit. Om man plockar kantarell eller kaljoa liksom, om man tänker sig det att det är motsvarar Volvo liksom, och då är de här giftiga vitflugsvamp och lönsflugsvamp och toppig giftspindling, det är lite grann som en drabant i utseende. Det är jättestor skillnad. Mm. Så har man blivit visad dem och sett dem så råder det inte minsta tvekan. Sen kan det finnas en del av som har vuxit upp i Sydostasien, så finns det en halmskivling där som man faktiskt kan odla och som är väldigt uppskattad matsvamp. Och den är väldigt lik lömsk flugsvamp. Och där har hänt några sådana här förgiftningsfall att man tror att det är samma svamp som finns nere i Malaysia, Thailand.
Och om jag får in med något som är giftigt, vad gör jag då? Alltså, finns det någonting vi ska ha med mig?
För det första ska man inte plocka någonting man är mest osäker på. Det är väl grunden, det behöver egentligen inte hända. Skulle man få, så de brukar säga på giftinformationscentralen, har man ätit mindre än en sockerbit så är det aldrig någon fara. Ofta uppdagas det av att man blir dålig. Det vanligaste man blir dålig av är att man har plockat svamp som är lite skämd. Att man har plockat kanske ätlig svamp som har legat i plastpåse eller legat varmt och det har utvecklats mögelsvampar eller någonting annat som har gjort ungefär som att det blir dålig skämd mat. Det är nog det allra vanligaste. Och då blir man dålig i magen. Och de mindre giftiga svamparna är ju på samma sätt, att man får problem med mag-tarmkanalen. Mm. Men så är det ju några. Röd flugsvamp är ju inte, den har gifter i sig, men den är inte speciellt giftig. Utan det är de här vit flugsvamp och lömsk flugsvamp som har nervgifter som irreversibelt det är ämnen som binder till funktionen in i cellen som gör att lever och njure successivt förstörs. Och då kan det, ju längre tid det tar efter från när man har ätit tills man blir påverkad, det kan röra sig om 6 timmar eller 24 timmar till och med längre, desto allvarligare är det. Mm. Är man osäker kan man alltid ringa till giftinformationscentralen och de har alltid liksom jourhavande mykologer som hjälper till att identifiera.
Det är en väldigt överdriven risk och särskilt om man bara helt enkelt ser till att man bara plockar det man kan. Liksom.
Ja. Det man känner igen och det ska vara fräscht.
Men det vi ser här är ju bara någonting väldigt litet och det du säger är storsvamp, alltså allt ovanför mark som jag kan se. Vad är det här?
Den är också lite bedagad. Det är en av de här som är riktigt bra. Nej, det var det inte. Det här är en musseron.
Och då tittar vi under här. De här, vad heter det?
Skivor.
Skivor. Och här någonstans inne sitter sporerna.
Vissa svampar är skivor, andra har taggar, några har rör. Och det är bara olika sätt att förstora ytan som det bildas sporer på.
Och har den släppt sina sporer nu?
Den har säkert släppt en hel del. Det sitter fortfarande kvar. Vad man kan göra är att man kan ta in svampen och snitta precis under hatten. Och så kan man lägga det på ett vitt eller svart papper med något glas ovanför. Lite varmt under ett par timmar. Och då tappar den mera sporer. Då ser man sporerna. Och de är ytterpyttesmå. De är ju ett par tusendels millimeter.
Så man ser mängden sporer.
Ja, man brukar ibland se att det är lite vitt puder eller svart puder eller brunt puder ovanpå svampen. Men...
Och då förs de här sporerna iväg med vinden för att...
Ja, vinden eller insekter eller djur som äter dem och sådär.
Här är det fler svampar.
Här är fler, va?
De här såg vi innan. De liknar ungefär asplöv som har fallit, va?
Ja. Nu är de ganska bruna för sporerna har mognat, men det här är en kanel. Rödskivig kanelspindling. Eftersökta de som färgar garn. Den ger fantastiska färger.
Men äter man den?
Nej, det gör man inte. Nej,
den
nej.
Bara färgar svamp.
Ja. Alltså, de flesta svamparna är ju inte ätbara. Jag hade en sån här intressant...
Vad innebär att de inte är ätbara?
Det skulle inte hända någonting. Säg så här.
Det är bara att de är ointressanta.
Ja. De är inte uppskattade, ska vi säga, matsvampar. De går säkert att äta.
Så vad är matsvampar? Att de har mycket... För det är umami, va? Som är också...
Umami är en sån här... Är det den där sjätte smaken?
Ja, exakt. Det är den där extra som japanerna har uppfinnit.
Precis.
Men är det det som kännetecknar matsvampen? Att de har hög halt av umami eller är det någonting annat?
Jag tror det är...
Du märker att jag söker systematikordning
här. Ja, men det är jättebra. Vad vi av... Liksom har lärt oss... Att uppskatta som en god svamp och har en god konsistens, tror jag. Och som inte är giftig.
Mm.
För det är ju lite olika traditioner man kommer till Centraleuropa. Vad man plockar för någonting. Vi är ju helt insnöjade på kantarell här uppe. Mm. Och det är man ju inte alls ner. Utan då är det ju Karl Johan och andra svampar att man plockar mer. Men för att ge lite perspektiv på det här hur det funkar där nere tycker jag, det är rätt bra. Vi står bredvid en gran här, en 10 meter hög gran. Va? Man ser, och kan fristående, så den har rejält med grenar och mängder med barr. Och det här ser vi ju.
Mm.
Men hur ser det ut där nere liksom, där stammen slutar vid stenarna där under mossan? Den sitter ju fast i någonting, och det är ju rötterna. Och ibland får man ju en känsla av det när det har varit storm och det blir rotvälter, att man ser den här rotplattan. Och det är bara en del av rötterna som kommer upp då.
Mm.
För en gran, här är ju den minsta enheten här, det är ju barren. Det är liksom, varje barr är ju en fabrik som fångar in solenergi och omvandlar till socker. Det går ut rötter, och det går ut rötter lite grann, ungefär lika långt ut som trädet är högt, så långt ut sträcker sig rötter. Är det väldigt gott om rötter så konkurrerar de, så blir inte riktigt lika långt, men ungefär lika långt.
Mm.
Och det är mest rötter närmast. Så att marken här är full av rötter.
Mm.
Och rötterna blir tunnare och tunnare och tunnare. Och här ser vi tunna rötter. Och sen slutar de i de allra finaste rötterna. Och de allra finaste rötterna, då är det ungefär lika många finrötter som det är barr. Så att om man tänker sig att de här är, ska jag säga, de fabrikerna som fångar upp energin. Så är det här nere så har vi... enheten eller fabriken eller stationerna som är trädets knutpunkter, kontaktpunkter för att ha kontakt med marken.
Mm.
Och det är i storleksordning en 500 000 per kvadratmeter i en barrskog. Det är liksom, siffrorna förstår man inte, men det är många. Men man kan få en liten känsla för det ändå om man tänker granbarr, lika många finrötter nere i backen med, som det är barr ovanför. Ja. Och varje sån här, vi har någon liten där, jag har med, man får nästan ha lupp för att titta på det, men hittar man någon sten där det har vuxit mossa på, det är fuktigt och det är en rotmatta, då kan man vika upp och se liksom en kaskad av vita och gula mycel, mängder av rötter. Vet man då att här är det svampar som växer in i rötterna och bildar den här mykorrhizan, så kan man få liksom en känsla av hur det
funkar. Låt oss definiera mykorrhiza igen, du har sagt det så många gånger nu.
Ja, mykorrhiza är, kallar man den här symbiosen mellan växter och svampar, som var förutsättningen för att växterna skulle kunna börja etablera sig på land för 400 miljoner år sedan. Och det har i princip alla växter. Våra träd har en speciell form av mykorrhiza som man kallar för ektomykorrhiza. Och som, där har vi alla våra matsvampar. De är ektomykorrhiza-svampar.
Förlåt, dum fråga, men är svampväxt eller svamp ytterligare en grej?
Helt egen grupp. Ja. Alltså släktskapsmässigt står de närmare djuren än växterna.
Vad sjutton.
Vi kan, om man tänker sig evolutionen.
Du har alltså redan öppnat där kaninhålet, så nu måste vi ner i det.
Ja. Nej, men om man börjar där, så djur och svampar har gemensamma anfäder. Sen har det utvecklats olika grenar från de här anfäderna. Djurspåret, det blev att utveckla mobila enheter med skydd som kan flytta på sig, röra på sig. Med päls eller med fjäll eller hud och så vidare. Där alla delarna i kroppen måste finnas. Det måste finnas, det är liksom celler och vävnader och vävnadssystem och hela kroppen för att det ska funka. Det går inte att hugga av en hand och så kan handen växa vidare. Svampar har en helt annan strategi. För där blev det istället att det utvecklade en klonal strategi, att det, som vi pratade om, att den växer som ett tåg. Att svamptrådarna dör bakifrån och växer framåt, och de har inga skyddande strukturer, utan det är den här tunna cellen. Det är ungefär som en plastpåse, och de är tunna. Det är 200 på en millimeter, om vi ska lägga dem bredvid varandra, ytterpyttesmå. Och det de har för att klara sig i omgivningen, det är, ska vi säga, det kemiska batteriet inne i cellen. Att de kan utsöndra olika kemiska ämnen för att minska smakligheten, för att någon ska äta upp dem, eller för att konkurrera med andra organismer, eller för att bryta ner olika saker. De ser väldigt nakna ut från utsidan, men de är potenta inuti och har selekterats till att ha det under evolutionen. De kan då bli uppdelade på det här, att tråden växer iväg och den grenar på sig och blir ett stort mycel, så kan den dela upp sig och bli på två enheter eller tre enheter, det kan bli många enheter. Ungefär som att ta sticklingar från en pelargon. Det är precis samma grej. Så att, men en helt annan strategi liksom.
Ja, det är strategin som skiljer det åt här liksom.
Ja, men de gör samma sak. För de är beroende av växterna. Djuren är ju beroende av växterna. Att man är gräsätare eller buskätare, eller man är rovdjur. Och när det gäller svamparna så finns det ju vissa som är parasiter på växterna, på rötter eller på bladen. Det är många som lever på de döda växterna. Och sen finns det ju svampar som är parasiter på andra svampar. Så att det är liksom, de gör samma sak, fast uttrycket de har är bara olika.
Och hur använder växterna dem? Det finns ju det här, jag har läst någonstans om att träd kommunicerar med varandra via dessa liksom rottrådar som ett eget internet.
Det är lite överreklamerat, det här med kommunikationen. Att visst, celler kommunicerar. Det är lite grann vad man lägger in i för betydelse att kommunicera också. För mig är kommunicerar att det är tvåriktat, att det går åt två håll.
Ja.
Men att celler signalerar saker och ting, reagerar på stimuli och att det påverkar, skickar iväg signaler på ett eller annat sätt, ja.
Det är en språkförbistring snarare än att liksom två tallar står och snackar med varandra via...
Ja, och det är ett väldigt växtcentrerat perspektiv och tänka sig att de här är statarna till träden.
Just det.
Och jag tänker man kan vända på det istället och se vad är drivkrafterna för de här, för den här gula svampen här eller röda mycelet nere i backen. Jo, det är ju att få energi. Då behöver den koppla upp sig till några träd. Och alla träds rötter har den här mykorrhizan. Man hittar inte rötter som saknar den här mykorrhizan, utan det är mykorrhizan. Man kan likna det vid en diskborste. Man tänker sig diskborsteskaftet är den här tunnaste rotspetsen.
Ja.
Och sen växer då svamphyferna, de växer runt och växer in i roten, ungefär som en lovikkavante. Och så sträcker sig ut ungefär som själva diskborsten i alla riktningar från den här rotspetsen och förstorar trädets rotsystems kontaktyta med marken i storleksordningen 1000 gånger.
Alltså det är det som träden tjänar på det?
De får en gigantiskt ytförstorande kontaktyta.
För att suga in vatten
och näring. Ja. Det är det ena. Och det andra är att eftersom alla växter har haft det från de börjar klättra upp på land, så är det ju en samevolution här mellan svampar och växter. Så att svamparna har ju enzymbatteriet för att mobilisera, komma åt organiskt bundet näring. Så att de tillverkar de proteiner, enzymer som behövs för att komma åt kväve eller fosfor som är brutet och tar in det i sina mycel och transporterar till trädet. Och trädet pröjsar, citationstecken då, med socker från fotosyntesen. Kanske i storleksordningen 25-30% av den fotosyntes som träden eller växter överlag fångar upp, betalar dem åt den här symbiosen. Men att det är ett förbaskat billigt system att ytförstora och på det sättet mobilisera näring i marken.
Det är någonstans, alltså det är, man får ju tänka om här från att vi går på liksom död materia, gamla barr och här ligger sakskelett eller något under, till att tänka att vi går på en motor. Mm. Och allting är bara kugghjul. Liksom. Mm. Mm. Sen kan vi tänka lite av det här och stoppa en ljusstak och tänka att det här var bara död mossa och så. Liksom. Mm. Mm.
Svamp och växt integrerade.
Ja. Växer svampar på djur också? Eller är det när djur ska brytas ner och sånt, kadaver, då äter svampar upp dem? Eller hur?
Ja, där är ju mer bakterier. Svampar har sin nisch i huvud taget på, främst på växtmaterial. Men, ja. men det finns liksom, det finns ju parasitiska svampar på djur också. Det gör, det gör det.
Och parasitiska svampar på växter är de vi ser liksom halvvägs upp, de här som ska sitta på till exempel på björkar. Jag ser en björk där borta, men den har ingen sån på sig. Men vad heter de?
Ja, just det, tickor och sånt där. Va? Ja. Den chagasvampen. Och många av dem är nedbrytarsvampar. Så alla de är inte parasiter. För svamparna, de passar ju på. Det hänger ju mat här uppe. Döda grenar är ju mat. Ja. Det är ju liksom egentligen, det är cellulosa.
Alltså jag vet att sitter en svamp på så kan man absolut inte avverka det. För då är det en björkenrutten. Liksom. Det är liksom, man ska inte bara ge sig på det med motsågen.
Det är det som vi, när vi börjar bli gamla så får vi defekter. Och då får träd också. Och då kan svampar komma in och växa på det som är dött eller döende. Mm. Så det är inte säkert att det vi ser där då, som fnöskticka eller björkticka, älticka, att de i sig är parasitiska. Det är mer att de gillar läget när det är någonting som är dött.
Just det, de är inte parasiter såsom fästingar som tar sig in och gör ondska, utan det är snarare att de har upptäckt att här är det lite...
Ja, ja.
Lite som att man tar den svagaste i en gnuflock.
Ja, precis, precis. Ja. Och sen finns det parasitiska svampar också. Förstås. Honungsskivling eller rotticka eller... Ja, vi har flera barrsvampar och bladsvampar också. Törskatesvamp.
Vi är ju, det här är otroligt fascinerande. Som sagt, att det är så mycket kan man liksom inte förstå när vi nu sakta viker tillbaka den här. Liksom det är, man tänker sig att det där är liksom, det här är ovansida och det är undersida, men det är varken eller på något sätt. Liksom. Det hänger ihop och här goda lingon överallt. Ja. Men är det här en svamp också?
En liten fingersvamp. Ja. Det är också en...
Det är ju helt tokigt. Jag har aldrig någonsin sett så mycket svamp som går med dig.
Ändå har det pikat. Det var för 2 veckor sedan var det fantastiskt. Nu är det är rätt okej.
Okay. Vad gör man med det här? Alltså en sån, alla svamprecept är stek, smör och vitlök.
Ja, fingersvamparna trodde man länge att det bara var några få arter. Men om man tittar närmare på den så ser de lite morfologiskt olika ut. Mm. Så där har många forskare som har tittat på det närmare och tittat på deras DNA-sekvens. Ja. Och då är det väldigt många olika arter.
Alltså de är lika olika som hästar och zebror?
Ja. Och när man då tittar närmare på det så ser man också, då kan man lära sig identifiera att de växer i lite olika miljö och ser lite olika ut. De är olika specialiserade. Det är en väldigt hög artrikedom. Bara se den här skogen här. Här har vi ju mest tall, lite gran, några säljar, björk. Mm. Och så lite växter på backen. Mm. Ljung och blåbär och lingon. Jag skulle tro att det finns kanske 500 olika svamparter här. Precis här. Det är en stor mångfald.
Ja.
Och sen är det precis som bland växter och djur att det är... den här lilla paradoxen lite grann, att det är vanligt att vara ovanligt, att vara ovanlig och ovanligt att vara vanlig. Det är få arter som dominerar. Mm. Och det är ju lite grann som här. Här är tall som dominerar. Mm. Går vi på backen här så är det blåbär som dominerar. Så att det är några få arter som utgör merparten av svampmängden i marken eller i veden. Och sen är det liksom, blir de ovanliga och ovanliga. Och sen en lång svans av arter som är, det är bara en här och en där. Mm. Ungefär som man hittar någon orkidé som står ute någonstans.
Eller ja, det så. Finns några hits och sen så är det en lång tail.
Med... En lång, lång tail, ja. Precis, ja.
Men du, om vi... här var ytterligare en. De här är jättefina. Jag tycker alltid de känns ut som de är köttätande. Det är de inte, men... Vad är det för något?
Ja, den är fantastiskt vacker. Det är en mothaggsvamp.
Mothaggsvamp.
Och vänder man på den så är den ju... Så har den inte skivor eller rör, utan den har ju taggar på undersidan.
Titta.
Det är liksom ett annat sätt att få en ytförstoring så att man kan producera mycket sporer.
Och ytförstoring, det är på samma sätt som att vår hjärna är veckad och för att liksom maximera yta.
Ja, det är det. Det är det. Sen kan man ju fundera, eller i och för sig, va? För på en sån här fruktkross så bildas en kvarts miljon sporer ungefär.
Den här är stor som min hand faktiskt, bokstavligt talat. Ja. Så 15-16 centimeter någonting kanske tvärs över.
Och tittar vi här, det står ju några fruktkroppar runt omkring här, de här. Ja. Också av fjäll, eller mottagsvamp. Det är från samma mycelträd.
Just det.
Ja, man brukar kunna med pingen, mellan tummen och pekfingen liksom, att svamp, fruktkroppar inom några meter, de tillhör samma mycel. Så att det är ju mängder av sporer som produceras. Och ändå är den här mycelet här som växer, det är förmodligen, skulle jag tro, 75 år eller 100 år. Det är förmodligen lika gammalt som träden.
Mm, just det, för det kan du inte säga, utan du får gissa det eftersom vi inte har någon bra sätt att artbestämma detta.
Ja, ja.
Nu pratar vi så mycket om svamp i andra delar av samhället. Vi ska göra förpackningar av svamp och vi ska liksom...
Ja.
Svamp nämns på så många håll. Vad ska vi göra det och de förpackningarna av? Och varför är svamp i ropet nu? Det är väl två frågor igen kanske.
Vi har ju länge använt bakterier i större omfattning för att leta ämnen som de producerar som vi kan använda oss av. Och nu börjar vi bli än duktigare på svamp. Även om svamp har vi använt länge också, som penicillin och streptomycin och alltså olika läkemedel. Man letar ju aktivt efter ämnen som man kan använda sig av. Och sen kan man använda sig av svampar, att de har nedbrytande förmåga. Eller att man matar dem och så använder man mycelet som förpackningsmaterial. Eller till och med kan bygga av det.
Lite som att man kan köpa en sån där kloss och så gör man champinjoner hemma.
Och då kan man få det att växa precis i den form som man själv vill.
Mm.
Alltså det finns nog en hisnande... ska vi säga, möjligheter att göra olika saker med svamp. Mycket tack vare att de är mikroorganismer. Det finns hur många, man räknar med att det finns något mellan 3 och 5 miljoner svamparter i världen. Vi känner till 5%. Alla har selekterats liksom i den här lilla skalan att bli anpassade. Då har de anpassat sitt cellmaskineri på olika sätt och har ämnen i sig som vi kan dra nytta av på olika sätt.
Men kan vi då på konstgjord väg återskapa dessa svampar eller ska vi bygga svampodlingar då på något vis?
Ibland gör man svampodlingar. När man gör, citronsyra är ju framställt av en mögelsvamp. Mm-hmm. Då kan man odla den som i all läsk och sånt där.
Mm.
Så då odlar man den i stora mycelkulturer och skördar och extraherar den här citronsyran. Man kan också, om man hittar ämnen som man tycker är intressanta och angelägna, då kan man ju syntetiskt tillverka dem. Och så kan man syntetiskt tillverka de här ämnena.
Ja.
Så att det går liksom båda vägarna. Det finns ju stora företag som Novozym, det internationella företaget som just screenar efter ämnen. Man har ju bland annat svampenzym för att bleka de flesta jeansen numera. Tidigare använde man ju... Man tumlade med sand, ja, som är mer energikrävande. Då kan man köra samma process med svampenzymer som bryter ner en del av färgämnet. Så man stoppar det när det är lagom blå färg. Merparten av jeansen i världen blir på det sättet idag.
Jag avslutar alltid det här programmet med tips om tre böcker som du har inspirerat dig på det här området.
Ja, det kom en bok för... något år sedan av Merlin Sheldrake, En sammansatt värld, heter den så. Det är en väldigt inspirerande bok på många plan om hela svampvärlden och personligt skriven, faktabaserad. Det är liksom, men populariserad på ett läsvänligt sätt tyckte jag. Liksom. Det är en storytelling och väldigt trevlig. Det är en bok som jag tycker är riktigt bra. En annan bok som jag tycker är riktigt bra, det är en som heter Jord, grunden för vår tillvaro, tror jag, av Håkan Wallander. Som resonerar kring det här jorden, allt liv som finns där och förutsättningar för liv där nere. Också väldigt trevligt skriven. Ja, en tredje bok är en australiensisk författare, hon bor och verkar i Australien och Schweiz, som heter The Allure of Fungi av Alison Poyet, tror han heter. Mm. Jag är lite osäker på hur hon uttalar det. Och hon gör en väldigt personlig beskrivning. Levande gör. Jag tycker det är den första riktiga boken som levande gör det här man ser. Inte det här ibland lite torra vetenskapliga, utan beskriver med känslan. Liksom, så man får en fysisk upplevelse av vad man ser ute i markerna. Mm. Den har varit väldigt inspirerad för mig. Hon är dessutom en fantastisk professionell fotograf. Hon har tankestimulerande bilder på svampar.
Som vanligt så länkar vi till dem i beskrivningen av den här podden. Och då tackar jag för att jag fick ta den här promenaden i skogen, för nu närmar vi oss tillbaka till parkeringen.
Ja, då är vi tillbaka vid parkeringen ungefär. Och har du någon vän som gillar att plocka svamp, använd då dela-knappen i din poddapp för att skicka det här avsnittet till dem. Producenten då är Jens Back, Mixning Straydog Studios, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång är jag tillbaka i studion, och då ger vi det perspektiv på ett helt annat ämne. Vi hörs då.